Hej, välkommen till Sillypodden då. Före vi drar igång så ska vi såklart informera lite mer om Sillypodden live. Det här är ju avsnitt 150 idag som du lyssnar på just nu. Avsnitt 150 av Sillypodden. Så vi kan väl kalla det 150 avsnittsjubileum då på tisdag, även att det är någon slags efterhandskonstruktion. Men det är Sillypodden live på Trädgården på tisdag. Vi öppnar dörrarna 17.00. Det är helt gratis att gå in. Helt gratis. Finns käk att köpa där. Vid klockan 18 ungefär, alltså typ en timme efter att vi öppnat dörrarna, så kommer vi börja med ett quiz från scenen. Hur exakt det quizet ser ut och hur det kommer fungera och vilken svårighetsgrad det kommer vara på det. Det kommer variera lite grann. Det får ni se när ni kommer dit. Jag kan säga så här att det finns en final där man kommer kunna utmana mig i att gissa åldrar på spelare. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Jag är inte asbra på det. Jag är fullt medveten om detta. Men jag ska plugga på så att det blir någon slags utmaning för den som tar sig till finalen i alla fall. Fina priser utlovas. Det är vid klockan 18 ungefär. Ungefär vid 18.30 så börjar vi själva Sillypodd-inspelningen från scenen då. Tillsammans. Och sen kör vi till klockan 8 ungefär. Då öppnar Trädgården sina vanliga dörrar. Då är vi färdiga och ja, då kan vi väl ses på en bira efteråt. Det blir en superkväll med Silly på tisdag på Trädgården här i Stockholm. Ser jag jättemycket fram emot. Yes, nu så kör vi igång resten av det här 150:e avsnittet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, välkomna hit då. Välkomna Kalle, välkomna Makoto. Denna onsdag eftermiddag till veckans andra avsnitt av den här delen utav Sillypodden. Jag hoppas verkligen att ni följer vår rapportering från fotbolls-VM i Frankrike också. Superrapportering därifrån från Frida och Petra och Anna. Vi har sjukt mycket helt icke-fotbollsrelaterat i stort sett att prata om. Vi har massa rykten och tidningsankor att dissekera och kanske en och annan trovärdig källa och rent av en färdig övergång om vi har riktigt tur. Jag tänkte att vi skulle börja med James till Napoli. James som har varit en av de här som man inte riktigt vetat var man skulle placera. Bayern München vill uppenbarligen inte förlänga efter att ha övervägt det här ganska länge ändå. Det är inte så att han har varit en flopp direkt i Bayern München, kan man säga det?
Nej, det har han väl inte varit.
Tycker han har inte varit någon succé
heller. Men han har gjort det han ska lite så här. Men där har det ju varit någon sorts gemensamt, alltså statement då, både från Bayern och James sida, att det är dags att testa något nytt. James har ju alltid varit tydlig med att han ville vara kvar i Madrid. Men med tanke på vad Real Madrid gör så kommer han ju inte få vara kvar i Real Madrid. De måste ju offloada väldigt mycket. Napoli känns ju faktiskt som en jättebra affär, både för James och för Napoli. För Napoli, det är ju en typ av spelare som Napoli verkligen saknar men inte riktigt haft tidigare. Och en typ av spelare som dessutom Ancelotti har haft, som Ancelotti uppskattar. Och som då skulle bidra med någonting som inte det här klubben eller laget riktigt har. En spets som kan ta dem till nästa nivå. Så jag tror att det är superbra. Sen att det verkar vara ett lån igen, det blir lite långdraget för Real Madrid med alla de här lånen. Lån efter lån efter lån. Att man inte riktigt bryter bandet på något sätt.
Just det. Det känns ju som ett logiskt steg. Men det är ju en av alla de här adopt, don't shop spelarna som vi har pratat om. Det har pratat om James och Bale och Alexis Sanchez och så vidare. Det är svårt att göra sig av med fotbollsspelare när de väl har hamnat på en viss lön och så vidare.
Ja, det är ju väldigt få klubbar som kan chansa med en sån spelare som James, med tanke på att det kommer kosta väldigt mycket pengar. Man vet ju inte riktigt var han står heller. Är han bra nog för att liksom bära ett topplag i en av toppligorna på egna axlar? Jag vet inte. Är han det? Jag hoppas att han är det, för det vore ju kul för Serie A om de dels nu fick in ett riktigt affischnamn och sen ett Avish-namn som även då kan leva upp till hypen som fanns kring honom, ja, framförallt i VM då för ett antal år sedan.
Och Napoli behöver ju en boost, de behöver ju en stjärna som levererar nu. Det har ju känts som att de behöver göra någonting för att de på något sätt ska claima den här platsen de har ändå skaffat sig som det klart näst bästa laget i ligan. Hade väl en sån där vår.
Ja, för det känns som att Napoli inför den här sommaren, de sitter ju i ett annat läge än vad deras konkurrenter gör. Juventus ska bygga något nytt med Sarri, då har ett Milan som antagligen bygger med Gianpaolo, där vi bara väntar på att det ska bli bekräftat där. Ett Conte i Inter, ett Fonseca i ett Roma som i princip brinner med tanke på vad som händer i styrelsen där. Napoli har ju kontinuiteten. De har fått en säsong med Ancelotti, de har en andra platsen, de har Champions League att erbjuda. De har ju möjlighet att, det här måste de utnyttja. Lägg till en James, lägg till någon mer liten spets, kanske krydda med vissa talanger för att säkra upp framtiden. Och bygg långsiktigt. Verkligen ta in rätt spelare. Inte massa spelare, bara rätt spelare. För att de har ett guldläge just nu. Sett till vad de andra klubbarna håller på med.
Ja, det kanske är deras allra bästa möjlighet att vinna ligan. Och göra det nästa år. Med tanke på, som du säger, att det är ombyggnad i de andra klubbarna. Och Juventus hade de haft kvar Allegri och bara kört på i sina hjulspår. Då hade man ju kunnat se dem vinna ligan år efter år ja, men fem år till. Men som du säger, det kanske är så att Napoli är den klubben som har mest stabilitet nu, startar på ett ganska bra utgångsläge. Och kan de addera lite så kanske det är den där ligatiteln nu.
Sen har de i för sig en De Laurenti som är en joker som kan få för sig precis vad som helst. Så att det kanske väger upp på något sätt. Att
det är lite nyckfull om man säger så.
Lite, ja.
Ja, men på tal om, du nämnde Roma där. Det har ju också varit ett par intressanta dagar sen Totti valde att lämna klubben. En del känslomässiga utspel i diverse sociala medier från alla möjliga håll. Såklart. Och ja. Totti beskrev det som att han dör när han lämnar Roma. Allt är inte jättebra i den klubben.
Nej, det är ju en konflikt, för att uttrycka det milt, ja. I styrelserummet där.
De amerikanska ägarna de har väl antagligen gjort det de tror är bäst. Och i det på något sätt lyckats trampa på så oerhört fel tår. De har inte riktigt förstått kulturen kanske alltid, eller förstått vad spelare som De Rossi och Totti betyder för en sån här klubb. Man har tänkt att det här är ett plåster man kan riva av, att spelare på jättehöga löner som kanske inte levererar längre, då får man ta smällen på olika sätt, men att man har underskattat situationen, det är den känslan jag får i alla fall, när jag försöker tolka den här situationen.
Min känsla är att när Palotta kom in i klubben så var det i början ganska positiva tongångar. Det var en klubb som växte, som började liksom leva upp igen och närma sig toppen igen, och det fanns någon sorts framtidstro inför förra säsongen med Monchi som har kommit in från Sevilla. Nu ska allting bli bra, och sen bara rakt ner i botten. Och där är det ju som sagt att de har ju gått ett fel steg när man behandlade Rossi på det sättet man gör. Det hade varit så mycket enklare att låta honom spela ut liksom tills han vill. Han behöver ju inte, det är inte som att han kräver att få spela. Han skulle kunna sitta på bänken en hel säsong eller träna med B-laget och han skulle inte klaga. Men det är ju sättet som han tvingas bort från klubben i ett läge där han fortfarande är en helt okej fotbollsspelare. Ja. Totti i det här fallet, ja, där... Totti är ju inte världens lättaste person att ha att göra med heller, ska väl tilläggas. Men samtidigt så måste du ju på något sätt hantera en sån situation med en sån klubbikon med vissa silkesvantar. För annars så riskerar det att börja brinna, och det gör det ju onekligen nu. Det är därför det är väldigt svårt att veta vad Roma kommer göra den här sommaren. Om man tittar liksom transfermässigt, för att det är så mycket annat som pågår i klubben. Nu är ju liksom Paolo Fonseca ett jättespännande tränarval, som inte jag förväntade mig i alla fall. Vad kan det ge? Men vi vet inte, vi kan inte börja analysera, känns det som, så länge det brinner. Måste släcka den branden först på något sätt.
Ja, det är intressant. En annan klubb det brinner i är Charlton. Ja. Ja. På tal om ägare som har svårt att uppfatta situationer och så vidare, som är rätt impopulära hos fansen. Så belgaren där, som jag glömde bort namnet
på. Lätt,
just det, som skickade ut ett pressmeddelande där han tog heder och ära av sin manager Lee Boyer.
Ja.
Men det kanske är en typ som man måste behandla lite styrmoderligt med jämna mellanrum, för han skrev ju faktiskt på ett nytt kontrakt sen. Det hela var väldigt märkligt. Jag vet inte hur bra koll ni har på hela den här historien, men...
Nej, jag bara såg det som gick runt viralt där på Twitter om det här de har lagt ut på sin officiella hemsida där det var lite, kanske inte var den bästa vad ska jag säga, kommunikationsstrategin liksom.
Charlton såklart, som inte har med de högsta ligorna att göra, men som ändå har varit intressant att följa de senaste åren, för att det har varit ett sånt oerhört missnöje bland supportrarna mot ägaren där. Och, ja, det...
Nu vet jag inte om den, vad heter det, samarbetet är kvar, men tidigare hade de Alcorcón som farmarlag också i Spanien. Ja. Vet jag från en gammal Alcorcón-save på FM där man tvingades bryta banden med Charlton relativt fort där för att kunna växa. Men jag tänkte på den här historien, så påminner det om en tweet som Celtic drog ut. Ja. Nyligen fick leta upp den, men någon anledning lyckas jag inte hitta det på det jag söker nu här och nu. Men finns i Silly-bloggen, kan ni titta om ni googlar tillbaka, eller scrollar tillbaka
nu,
en bit.
Nu är jag tydligen att prata om. Mm.
Ja, men precis. Att då man, det var någon skotsk talang, jag minns inte namnet på, någon som Celtic ville värva, och man skulle ha erbjudit mycket pengar, kommit överens.
Ja, Motherwell missade.
Ja, så var det. Ja. Mm. Jag sökte på Kilmarnock och jag tror det var därför jag hittade. Men... Och där man då fastslår i tweeten att, ja, men på grund av liksom, vi har erbjudit ett helt fantastiskt kontrakt, men de har, spelaren och dennes agent har valt att inte tacka ja till detta av någon anledning typ.
Mm, och sen skickar de ut Scott Brown i sociala medier och säger kom nu till Celtic, för de försökte få något jävla reapris för honom. Nu kommer jag inte ihåg vad spelaren heter, han från Motherwell, en väldigt lovande mittfältare i alla fall.
Ja, stereotypiskt.
Han är ju, blev precis klar för Norwich.
Jaha, istället.
Mm. Okay. Så att han kommer spela Premier League nästa säsong.
Kanske var därför han inte gick med på Celtics fantastic offer då.
Ja, exakt. Det är klart att för en skotsk spelare, Celtic kommer, så är det intressant. Men när Premier League kommer, så i det, den, alltså, i den transferhierarkin vi faktiskt befinner oss i nu, så är ett bottenlag i Premier League smäller högre än att spela för Celtic.
Naturligtvis. Alltså.
För tillfället. Och det behöver inte gå speciellt många år tillbaka för att det verkligen inte skulle vara så. Men
skotska ligan idag känns ju som, alltså, kvalitetsmässigt, ja, är det ju allsvensk nivå.
Ja, ja, visst.
Alltså,
det är ju Celtic som håller högre nivå normalt sett.
Ja,
eventuellt. Ja. Men så springer de ju också hem ligan år efter år efter år. Tre tripplar i rad.
När Rangers slutade konkurrera och så vidare.
Ja. Ja, precis. Ja, så är det i alla fall. Oh, vad heter han nu spelar?
Skitsamma. Det kommer stanna jättemycket också.
I Norwich i alla fall.
Men du kanske vet hur gammal han är.
Kan han vara 22?
Ja, det hade varit sjukt ändå. Nej, vi får kolla upp det.
Ja, det vart inte många uträtade frågetecken där. Ferland Mendy. Läkare undersöks idag, va?
Han presenteras idag också. Ja. De har ju börjat presentera alla de här värvningarna nu också, en efter en.
Ja.
Så Rodrigo, unge Santos-talangen, presenterades igår. Och nu är det Mendys tur att kliva upp på presskonferenspodiet och kyssa klubbmärken och jonglera boll och allt vad det är.
Mm.
Hittills är vi ingen av spelarna som helt och hållet misslyckats med sina presentationer, likt, jag minns, var Danilo som knappt kunde göra tre på foten på hans presentation.
Ja, men det var någon annan också, någon som man förväntar sig.
Alla möjliga som har misslyckats på de där presentationerna inom åren.
Ja, men så här, typ Cristiano Ronaldo liksom, som misslyckades med en vanlig keepy-uppy liksom.
Ja, okej. Okay.
Väldigt märkligt.
Kan det uppenbarligen hända den bästa alltså.
Ja,
jag vet, precis. Att det man kan notera från alla de här presentationerna, om man, det är ju Luka Jovic stoneface är någonting liksom. Det var knappt ett leende alltså. Han är här för att göra mål, lite så. Mm. Visste precis vad han skulle göra när han skulle sparka upp bollar till publiken, så gick han inte påfällan att sparka från liggande boll, utan han plocka tog upp den lugn och ro alltså.
Hazard sköts väl rätt bra också, va?
Ja, han skulle ta en selfie och sånt och skicka ett meddelande till alla Madrid-supportrar genom sociala medier på något sätt, och det Det uppskattar ju folk såklart. Ja. Det är som det är de här presentationerna, så kan man väl säga.
Det var också väldigt roligt, han hade ju pratat franska där i någon intervju. Det var supportrar på Twitter som hade blivit förvånade. Va? Finns det någon slags fransk enklav i Belgien? Liksom? Eller någon minoritet? Så var det någon som hade svarat. Nej, men han har ju spelat i Lille tidigare. Det är därför han pratar franska.
Han har ju redan försökt börja prata lite spanska också, ska tilläggas, Hazard, och flörta på så sätt. Och skickar signaler till Miss Gareth Bale kanske som sitter.
Ja, just det. Fortfarande inte pratar spanska, va?
Ja, alltså jag tror egentligen att han gör det. Det har överdrivits den där historien ganska rejält. Men sen är det ju roligt om den stämmer. Tragiskt och roligt på något sätt. Så man vill ju ändå på något sätt låta den myten leva vidare.
Ja, för att alltså David Moyes pratar ju nästan flytande.
Ja, det var
direkt när han kom.
Ja, det var sjukt roligt när han
det var fantastiskt.
Det är några av de bästa, om man säger så här. Vi har skrattat åt Unai Emerys engelska och
Joey Bartons franska
typ. Ja. den var faktiskt väldigt bra. Men David Moyes i Spanien, vad fan han skulle säga?
David Moyes var ju uno, dos, tres och ja, Esteban. Han kallar ju spelare fel namn också. Och allt möjligt. Han blev ju nästan en meme. Han blev en karikatyr på sig själv där borta i La Real. La Real måste man väl nämna. Nu kanske ett sidospår, men Porto som kommer in också.
Ja, han kommer här.
Han gör det, vad bra.
Han kommer i frågorna sen.
Jaha, oj. Ja. Så nu spoilar jag.
Ja, nu spoilar vi det. Men vi har tagit oss till Real då. Så har det kommit uppgifter från England om att man inte då har gett upp jakten på Christian Eriksen. Och det har stått en hel del olika ryktes kvarnar under dagen här att det finns en tanke i alla fall, eller om det är något konkret på ett bud där Ceballos ingår som motvikt plus 45 miljoner pund motsvarande för Christian Eriksens signatur, som ju själv har meddelat att han gärna spelar någon annanstans nästa säsong och har ett år kvar på kontraktet.
Och Tottenham som gärna vill ha Ceballos.
Och Tottenham vill gärna ha Ceballos, så kan man få in 45 miljoner också, en spelare som ändå kommer lämna nästa säsong.
Ja, det kanske blir en... Det
känns som en ganska logisk värvning. Napoli var ju inne på Ceballos också. Mm.
Alltså... Personligen kan jag känna att Dani Ceballos plus 45 miljoner euro för en Christian Eriksen som börjar närma sig liksom piken är alltså ett överpris. Men det är vad jag känner själv. Och sen så har inte jag sett den storheten Christian Eriksen på samma sätt som många andra hyllar honom. Det är en fruktansvärt bra fotbollsspelare, men jag ser ju inte hur det på något sätt ska liksom förbättra Real Madrid nämnvärt med de priserna det pratas om, sett till också att han har ett år kvar på kontraktet. Jag tycker inte att han är på den supernivån som liksom folk menar.
Jag tycker nog kanske att han är det.
Ja, men alltså, det vet jag att många tycker, och det går ju råd i delade meningar.
Han är ju ojämn i liksom prestationer över 90 minuter, men just det där att han har en poängfot som är unik, det gör att jag skulle säga att alla lag i hela världen skulle ha nytta av honom, oavsett om de pratar Real Madrid eller Barcelona eller vad som. Och alltså den poängfoten, den ger så otroligt mycket över en säsong. Man har, alltså den svingen på alla fasta ger ju att det blir målchans på alla dem.
Men det är även det, det är också att det finns en trygghet på offensiv planhalva ofta, där han... Det är ju länge sagt så här, när Christian Eriksen spelar bra, spelar Tottenham bra. Men det är ju också för att han syr ihop hela det där. Jag känner ju framförallt tillsammans med spelare som till exempel Hazard och Eriksen liksom offensivt tillsammans. Just två spelare som har en sån galen touch och sån förståelse för offensiv fotboll, att de skulle ju faktiskt kunna göra magiska saker tillsammans.
Men jag tänker snarare,
men det finns ju fler i Real Madrid, och han måste ju flytta på någon där i sådana fall.
Precis, det är lite där jag tänker, och vem flyttar han på? Toni Kroos skriver precis på ett nytt kontrakt på tal om passningsfötter.
Ja,
Luka Modric verkar ju onekligen bli kvar också, och ett mittfält med de tre, det hade inte funkat. Alltså det blir för
alla ha bollen.
Alla ska fördela och alla ska spela den och så vidare. Och därför så har jag väl sett Paul Pogba som ett bättre alternativ till inne mittfältet, om man ska ta in honom, för han bidrar med något lite mer annorlunda. Och
sen nu när ni har Hazard, så ska ju han ha bollen hela tiden.
Det här blir ju ett problem. Ja, Hazard ska ha bollen hela tiden. Och så, om Isco ska spela ska han ha bollen hela tiden. Och Benzema är ju inte skygg från att ha boll också. Det är många människor som ska ha boll i många olika situationer.
Verkligen.
Men
någon måste bära vatten också.
Ja, så
det är ju
det.
Inte Christian Eriksen typen som bär vatten. Även att han springer mycket och han sliter ju hårt. Han är ju en hårt arbetare. Men han är ju inte den typen.
Nej, han springer ju inte i djupled för att dra isär ett försvar så. Precis. Det gör han inte. Samtidigt så, som jag kommer ihåg, när Barcelona var som bäst så hade ju de också en elva full av spelare som ville ha mycket boll. Mm. Och innan Xavi Iniesta hade spelat tillsammans på ett mittfält, då var det ju många som ifrågasatte om de ens kunde spela tillsammans på samma mittfält.
Tycker jag väl ändå att vi kan slå fast att de kunde.
Ja, jag tycker nog vi kan slå fast att det fungerade, fungerade godtagbart. Så att jag är inte orolig för det. Däremot så är det klart, det blir en annan typ av, alltså det blir intressant att se hur de bygger det där. Blir det liksom ett 4-3-3 då? Det känns väl nästan som det om Eriksen ska in där.
Ja, och sen är frågan vem som flyttar på sig. Det är väl att man får rotera Modric, Kroos alltså, och Eriksen på något sätt. Nu har det ju pratat om att Casemiro ska användas som någon sorts, alltså, bytesfoder, potentiell Neymar-deal, får man ta med en nypa salt. Men med tanke på att Marcos Llorente verkar inte ingå i Zidans planer heller, vilket personligen jag kan tycka är väldigt synd, för Marcos Llorente var väldigt, väldigt bra och bidrar med någonting annat. Han bär vatten, om någon. Om man ska göra av för båda dem, då kan det bli ganska jobbigt, tror jag. För du måste ha den här vattenbäraren. Mm. Så viktig som Casemiro har varit senaste åren, det går knappt att beskriva. Liksom.
Nej, precis. Och jag får väl också känslan av att det här dyker upp i lite i bakvattnet av att Manchester United liksom biter ifrån i Pogba-spekulationen. Jag tror att Pogba är Reals första val om man ska ta in en central mittfältare. Jag tror att de hellre har Pogba än Christian Eriksen.
Men Eriksen kanske är det mer ekonomiskt sunda alternativet.
Ja, så kan det också vara. Men det kan också vara så att det blir svårt att lösa Pogba i sommar. De kanske helt enkelt vägrar. Och då blir det ju... Ja, det blir en utmaning för Ole Gunnar Solskjær i sådana fall när han ska, hantera en tjurig Pogba i höst.
Det var en av Madrid-tidningarna hade väl där på sin första sida liksom så här, United och Uniteds vägg mot Pogba, och sen den bilden på Pogba och sumobrottarna liksom.
Manchester United i alla fall. Vi har ju pratat ganska mycket. Nej, vi har en annan grej först. Vi måste prata lite Bale då. För att honom har ju inte ens nämnt i den här diskussionen av Real Madrid-spelare. Och han ska ju vara kvar där.
Han vill ju det. Han trivs ju så bra.
Hans agent uttalade sig, för det var igår, angående ett eventuellt lån. Som du har pratat om, för att det är ingen som har riktigt råd att köpa loss honom, utan ett lån som vi har varit inne på, Adopt Don't Shop. Hans agent sa så här: there's more chance of me winning an Ascot than him going on out on loan. It's not going to happen. Så nej.
Den inget... där agenten är ganska frispråkig. Han har varit igång och vevat ganska många gånger och...
Inget lån, vad det verkar, för Bale. Och då är det ju två alternativ kvar. Antingen så säljs han, och då är frågan vem som kan och vill köpa Gareth Bale. Eller så blir han kvar. Och då är frågan vad han ska göra med sin tid. Då blir det väl ganska mycket golf, antar jag.
Det blir nog mycket golf, alltså. Det var något, jag tror till och med att det var just när Hazard presenterades och alltihopa, så var det ju riktigt dålig timing på Bale att dra ut en Instagram-bild på golfbanan. Det var ju så dålig timing. I och för sig var det ju kopplat till US Open att han var där och testat banan, men än en två. Det är fel timing, Gareth.
Ja, precis. Ja, men, och det är klart att Hazard kommer ju spela där, liksom.
Ja, han är inte där och tar bänken.
Nej, och han kommer ju spela alla matcher.
Men de på varsin kant då?
Bale ut till höger.
Ja, men där är det ju logiskt, men jag tror inte att Bale ingår i Zidanes plan.
Nej, det är väl förmodligen så enkelt. Men säg att man skulle ändå få in dem på varsin kant och Bale huvud på plats och sådär. Det skulle ju kunna bli jäkligt bra.
Han är ju en fantastisk fotbollsspelare.
Mm. Fortfarande, det är det som man inte får glömma bort. Att när jag väl vill och har huvudet på plats och är fokuserad och älskad och så vidare och hoppar in i en Champions League-final så kan han göra det rätt bra.
Det är ju därför han har varit kvar så länge som han har varit på något sätt. Alltså för att han skiner till ibland. Problemet är ju att den här säsongen på något sätt var ju säsongen där Gareth Bale skulle ta nästa kliv. Och många hade rängat upp på honom innan den här säsongen. Men han har ju snarare varit ännu värre nu. Det är, försvinner i matcher, många matcher man ser den knappt. Ja, just det, Gareth var på plan. Mm. På den nivån. Sen kanske en Hazard som kommer in skulle snarare hjälpa honom. Att man hittar Bale på ett annat sätt och hans kvaliteter får synas på ett annat sätt. Det vet man inte, men jag tror att det är för kyligt mellan Zidane och Bale och statusen på Bale liksom i laget och så vidare för att vi ska få se det. Men jag hoppas, om man blir kvar så verkligen.
Mm. Manchester United är väl kanske en av de här få klubbarna som eventuellt kanske skulle kunna värva Gareth Bale. Men Woodward tittar just nu väldigt mycket defensivt. Det är backar och en backlinje som ska byggas. Wan-Bissaka, han blev väl Young Player of the Year någonting, va?
Ja, det till och med.
Fick han till och med det?
EFL Young, någon utav dem, jag vet inte om det var någon som...
Alltså inhemsk Young Player eller något sånt där. Då.
Ja, det är absolut. Det i Premier League.
Ja, visst. Någonting sånt, tror jag. Hade ju en fin säsong för Crystal Palace.
Var det inte Sterling som vann priset? Jo.
Ja, Sterling vann.
Jo, precis, Young Player.
För han räknas fortfarande som Young Player. Ja. Vilket...
Ja. Ja, det där är ju så konstigt. Harry Kane vann väl förra året. Liksom. Men, Aaron Wan-Bissaka. Man United förbereder nu ett tredje bud. De har fått två bud nobbade hittills. Crystal Palace vet att de kan få rätt mycket betalt för Wan-Bissaka, och det, jag är helt, jag har ju pratat så länge om Wan-Bissaka till United också. Det pratades tidigt i våras om att det var förhandlingar igång och att det var Manchester United som var liksom den enda klubben som förhandlade, så att jag tror att det är bara en tidsfråga innan han är klar. Och då har de ju fått in den här högerbacken då som ska göra den där platsen till sin det närmsta decenniet. Är ju förhoppningen. Ska vi gissa en ålder där? Jag tror han är 19. Wan-Bissaka, va?
Är han så ung till och med?
Jag tror det. Jag tror att han är... Nej. Han fyller 20 år möjligt. Jag tror han kan vara 99.
Nej. Han är 97. Va? Så han är 21 och fyller 22.
Det var det jävligaste. Ja, som sagt. Det utmanar mig i åldersgissande på tisdag då. På Trädgården. På Sillepodden Live. Man kan vinna ett pris till och med om man slår mig i åldersgissande. Det känns inte omöjligt. Det känns som att man ska gå och vinna den.
Men du bjuder ju in nu. Det är där du gör här.
Ja, det var verkligen en utmaning du kastade ut där. Jag hade en sån där dragning förut till att veta exakt vilket datum folk var födda. Liksom.
Ja, okej.
Okay. År, såklart.
Ja.
Och vissa
år räcker den här
fortfarande.
Gången.
Fortfarande. Ja. Bäcka med 2 maj 75 liksom, sådana där.
Ja. Fler försvarsspelare då till Manchester United. West Ham finns det en Diop som Woodward och Ole Gunnar tydligen är intresserade av.
Och West Ham vet också att de kan få mycket pengar.
Ja, och West Ham vet också att det finns gott om pengar hos Manchester United. De har varit lite fräcka. De har sagt att men då vill vi ha Martial.
Ja, okej. Okay.
Jag gillar det.
Alltså, jag tycker det är fantastiskt.
Jag gillar det.
Exakt så ska man göra. De vet att Martial är en spelare som eventuellt liksom, skulle kunna röra lite på sig. Det är också en spelare de vet att de aldrig skulle kunna värva på något annat sätt än att utpressa en stor klubb som Manchester United.
Men jag älskar att de ändå kräver pengar emellan också. Ja, Martial plus cash. Det är det fina med
det. Ja, så att den förhandlingen är väl en bit ifrån.
Det säger väl någonstans någonting om Woodwards liksom, synen på Woodward i fotbollsvärlden liksom. Att man kan kasta ut sådana där grejer, för man känner ändå att det finns en viss chans ändå att han tar det här budet.
Ja, det hade ju varit. Nej. Ja, det är ju magiskt. Alltså, Martial till West Ham. Vad tror ni Martial själv säger om att flytta till West Ham?
Ja, nej, det, han måste ha satt kaffet i halsen, morgonkaffet i halsen på semester här nu när han säger att han placeras i, ryktesvis i West Ham.
Mm. Jag tror faktiskt att West Ham kan få det väldigt roligt nästa säsong, men det här säger man ju varje år. Ja, men som sagt,
det går väl inte den fällan igen alltså.
Ja, men Pellegrini är villig att gå in i den fällan och med Fornal som har kommit in och så vidare, det är fina lirare.
Absolut, ja, men Pellegrini är ju en...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En tränare som är en slags kvalitetssäkring på det de gör, till skillnad från några av de andra galenpannorna som varit inne i den klubben. Diop då? Är det ett Manchester United-material, Kalle?
Nej, jag vet inte tusen. Jag vet att Mourinho var jätteimponerad av honom där efter något möte där på hösten, och han hyllade ju honom rejält. Nej, det är inte tusan om det. Samtidigt ska man ju veta att som mittbacks besättning ser ut idag så skulle jag ju kunna gå in och konkurrera där. Men visst borde de sikta högre med alla de pengar och liksom höga löneläget de har. De ska ju såklart gå all in som Liverpool gjorde för ett och ett halvt år sedan och köpa loss en av de bästa, eller en spelare som kan bli en av de bästa, och det tycker jag väl inte riktigt ihop här.
Nej. United ska då också enligt Sky Italia vara på jakt efter Hussein i Napoli.
Även Atletico Madrid. Har de gett sig in i den också? Alltså?
Ja, alltså det vet vi ju inte för de har gjort riktigt. Men... Sky Italia säger att de har
gjort det. Ja, såklart.
Men det är väl alla.
Men
det är alla ytterbackar ska väl in.
Men då snackar vi där Wan-Bissaka, om de nu ska ha honom. Jag såg att de hade han Aarons från Norwich som något alternativ till Wan-Bissaka om han blir för dyr. För nu snackades det om 50-60 miljoner pund på
60 miljoner pund på Wan-Bissaka.
Ja, det är extremt mycket pengar. Och så ska de in med en mittback som kommer kosta en 50 säkert. Minst.
Ja.
Då
har du fan Martial plus.
Då är 1,2 miljarder bara där. På... Ja, det kommer kosta att bygga om den här truppen.
Ja, det kommer du göra. Och det kommer du få behöva göra. Ja.
Men det är också det här, varför tittar... Nu kanske folk tycker annorlunda med, men varför tittar United på den inhemska marknaden? Alltså de har ju mycket av den stommen som är värd att bygga på United. Typ Marcus Rashford tänker jag till exempel. En McTominay vill man väl ändå behålla liksom, som har någon sorts potential. Du har fått in James och så vidare. Du har ju unga britter i laget. Du har en Jesse Lingard som aldrig kommer att bli gammal för att han fortfarande är en teenage wonderkid fast han är 27. Men titta utomlands, för du kommer hitta mycket bättre alltså erbjudanden där ekonomiskt. Du ska istället gå dem på de absolut dyraste liksom unga spelarna, ganska oprövade spelarna inhemskt du kan hitta.
Men är det för att de tänker att det är spelare som kommer vilja spela i England i framtiden, så att de inte går som Bosman om fem
år? Så kan det ju vara att de inte går till så fort Real Madrid eller
vad. Ja, det menar jag.
Så kan det absolut vara också.
Ja. Vidare då till Neymar, som det varit mer snack om nu de här senaste. Vi pratade om det en del i förrgår, men det fortsätter ju rasa ryktena kring Neymar, och framförallt en övergång till Barcelona, tillbaks till Barcelona. Det börjar låta på vissa håll som att det här faktiskt kan hända.
Alltså Barcelona är nog väldigt intresserade av att ta tillbaka Neymar. Ja,
och framförallt Messi nämns ju som en alltså vi vet att Messi har ganska mycket att säga till om. Och att Messi själv ska vilja ha tillbaka Neymar till Barcelona.
Det tror jag. Men sen är det ju de här affären det pratas om. För nu är det ju den där Bartomeu-faktorn man får kasta in. Vad får han för sig att göra? För det finns ju en del spelare de vill offloada när de tar in nytt, och jag vet att bland annat Umtiti, Rakitic och Dembélé pratades om att de skulle användas som bytesfoder. Det här är ju tre världsspelare. Och nu man måste ställa sig frågan också, hur mycket är det värt att offra för att få in en Neymar? Vissa menar att man skulle ha gjort en rak trade med de tre mot Neymar alla dagar i veckan. Jag var inte lika säker på det.
Nej, för dels så tunnar du ut din trupp ganska mycket när du gör så. Och nu vet att tunna trupper vinner ganska sällan några troféer.
Det blir ett intressant maxspel här nu mellan Neymar, hans liksom representanter och PSG som ändå har sagt ganska starka ordalag att men han har gått hit för att vara en del av det här projektet, och det blir ju det där om man ska respektera kontraktet eller inte. Och jag kan ju tycka att det vore hälsosamt om PSG fick sin vilja igenom, så man inte fick bråka sig bort, så att säga. Det blir väl säkert så att om han vill gå så kommer det till slut bli så ändå. Och sen blir det ju en intressant dragkamp här mellan Barcelona och Real Madrid. Kan Barcelona acceptera att Real Madrid lägger beslag på honom?
I det här läget så känns det svårt, och bara det är där som kan triggra Barcelona att betala saker de kanske egentligen inte borde betala för att få en sån spelare. I Madrids fall så finns det också tanken att om man plockar Neymar nu, så är ju risken att få Mbappé, eller möjligheten att få Mbappé nästa år, väldigt mycket mindre. Och jag tror ändå att i Real Madrids bok så är det i alla fall, som jag har förstått det, Zidane vill väl helst ha Mbappé.
Ja, det är klart.
Ledningen kan absolut tänka sig Neymar. Och där får vi ju se, för Zidane ska ju fortfarande ha fått makten, sägs det ju där. Att det är han som ska få bestämma, vill en Zinedine Zidane ha in Neymar i det här läget, ifall det innebär att han inte får Mbappé senare.
Är Neymar och Hazard tillsammans då? Hur löser man det?
Ja, det är ju intressant med tanke på att båda vi gärna vill utgå från vänster.
Och så har vi Vinicius som också vill utgå från vänster.
Ja, det, då blir det trångt där. Det är klart att du kan placera om någon av de där spelarna, så pass bra är de ju. Men då har du inte utnyttjat dem till max. Och när man lägger så mycket pengar, inte spelar de i rätt position, det är ganska vanskligt.
Det har Real Madrid gjort förut.
Ja, det har de ju gjort.
Manchester City då? Jag har varit inne på att Manchester City inte har egentligen sådär jättestora behov. Ett av dem har ändå varit att förstärka positionen liksom bakom Fernandinho. Eller en arvtagare till Fernandinho. Eller ett komplement till Fernandinho. Och där är det ju Rodri som är i stort sett klar.
Ja, det sägs just att han... Att han ska lämna Atletico har bestämt sig för det till slut. Och utköpsklausulen ska ju ligga på.
Utköpsklausul.
Och där, sett i den spelaren, så är det ett superpris för City som gör en oerhört bra affär. Där får man ju säga att även om det spenderas mycket pengar och det är lite kosta vad det kostar vill över liksom transferfilosofin de har haft. När Guardiola har pekat att jag vill förbättra den positionen, jag vill förbättra den, så har han fått det. Men... man förbättrar ju också med bra spelare. Det är ju få gånger som City misslyckas med värvning nu för tiden. Det är verkligen värvningar som man tänker, men den här spelaren kommer passa in hos oss. Det är oerhört bra, alltså scoutingarbete i den klubben, till att hitta rätt spelare, oavsett vad det kostar, som går in och liksom förbättrar på det sättet som Pep vill att laget ska förbättras. Och Rodri känns ju onekligen som perfekt för det här priset också.
Och för den arbetsbeskrivningen. Det är inte lätt att gå in och fylla den där kostymen efter Fernandinho. För han är ju ganska unik. Ja, att han både kan vinna boll, vara rörlig, passa bollen, driva bollen. Han kan till och med göra poäng när det behövs mål och assist.
Det är ju också.
Och han har ju faktiskt de egenskaperna. Och det är, jag skulle säga att det är ytterst få spelare i världen som har det. Och förmodligen gör City riktigt, riktigt kap här också. De får in en spelare som har tiden för sig, som bara kommer att bli bättre. Han plockad för att fungera i den rollen, och han kommer verkligen kunna liksom fortsätta spela styra tempot och diktera rytmen i spelet, och det tycker jag är det man får liksom man får kompromissa med det. Antingen får man ofta in en spelare som kan städa framför backlinjen, men då får du inte någon som kan styra rytmen i spelet. Eller så får du in en som kan styra rytmen i spelet, som Jorginho eller någon sån. Och då är de inte tillräckligt bra defensivt istället. Här får du en som kan både och det, ja, det är inte många.
Nej.
Det är bara gratulera.
Ja, enligt Gazzetto dello Sport så ska Manchester City också vara på jakt efter en mittback att ersätta Kompani som jag har lämnat. Och det är inte vilken mittback som helst, utan det är Koulibaly som enligt Gazzetto dello Sport City ska ha lagt ett bud på 85 miljoner pund för. Det är väl låter lite lågt, tycker jag. för Koulibaly. Jag tror att Napoli förväntar sig lite mer pengar. Jag var tidigare pratat om, nu har han, jag vet inte hur långt han är kvar på kontraktet. Det pratas i alla fall om 1 miljard förra precis. Sommaren.
Men där är vi ju 85 miljoner pund närmast. Det är väl 1 miljard nästan, höll jag på att säga. Ja. Och City kan väl lägga in en liten extra slant. Där ute
han har kontrakt till 23.
Mm. Ja, det alltså kommer kosta.
Det kommer kosta, ja.
Men jag tror att Napoli ser väl också möjligheten att casha in på Koulibaly i det här läget. Med tanke på Kostas Manolas situation i Roma så finns det ju potential att plocka in en väldigt bra ersättare för inte allt för mycket pengar. Det finns ganska mycket mittbackar ute på marknaden. Det här är ett läge där Napoli skulle kunna ersätta Koulibaly. Sen såklart vill han behålla honom, men om det kommer 1 miljard på bordet så är det ju svårt att tacka nej till det i det här läget när de här stora klubbarna kommer.
Jag har ju pratat med Manchester United jättelänge kring Koulibaly hela förra sommaren och även inför den här. De har ju inte satt sin position där det blir lätt för dem att värva en spelare som ju hålls som en av de absolut bästa mittbackarna i världen. Även som vi var inne på, det är det de hade behövt. Manchester United hade ju behövt en Koulibaly i det här läget. Det är ju ingen snack om saken. Men det var inte så att Il Mattino då, den napolitanska tidningen, eller Neapel-baserad i alla fall, Il Mattino, skriver att Liverpool förhandlar med Koulibaly och att man tänker sig använda Dejan Lovren som en del av betalningen. Detta, alltså källan, nu jag kan inte Il Mattino speciellt bra, men just som det är en Neapel-tidning så kändes det som att, oj, men det känns som att de drar en rövare här faktiskt. Jag har väldigt svårt att se det hända.
Men är det inte logiskt att Liverpool vill ha en bra mittback till då, bredvid Van Dijk? Alltså Matip har ju varit bra, men det finns ju också en...
Jag tror fortfarande att Joe Gomez är...
Du tror att det är han kommer gå på som
mittback? Att det är den Klopp ser. Han var, fram till han skadade sig så var han ju given bredvid Van Dijk och var ju fantastiskt bra. Och sen så kom ju Matip in och var så pass bra under säsongen precis. att när det väl blev de här viktiga matcherna så spelade så Joe Gomez komma in och spela lite högerback och slussas in och sådär.
Ja, för jag har snarare sett honom som en sorts allroundback. Men jag kanske...
Nej, han är ju mittback. Han är nog, och det, jag tror det är den alla liksom supportrar också ser som det långsiktiga alternativet bredvid Van Dijk. Så att liksom snacket om De Ligt och så vidare, jag tror ingen tror på det riktigt. Mm. Det är Joe Gomez, han är ung, han har absolut inte fostrats i klubben, men han kom ju som 18-åring liksom. Och varit väldigt, väldigt bra. Å andra sidan så är det ju, jag har inte sett någon riktigt som har misslyckats när de har spelat bredvid Van Dijk. Han har en förmåga att göra sina mittbackskollegor bättre. Vi kastar in ett par frågor här också. Glenn Hägg skriver: vad kan Potter rimligtvis tänkas plocka in i Brighton? Och hur kommer det gå?
Ja. Vi kan plocka in.
De har ju spenderat ganska frisk Brighton senaste,
tidigare året, ja.
Alltså framförallt förra sommaren.
Ja. Blev väl inte någon vidare bra utväxling på de värvningarna. När de väl spenderade stort så var det ju inte spelare som levererade. Jahan Bakash till exempel.
Mm.
Det skulle vara intressant att se bara spelartyper han väljer att plocka in. Om det är spelare som ska spela liksom en proaktiv fotboll eller om det är liksom spelare som ska formas in i det som har varit Brighton tidigare, ett hårt arbetande kollektiv. Jag kan tänka mig att han vill bygga om det här lite grann och spela en annan typ av fotboll. Svårt att säga vilka namn han plockar in, men jag skulle tro att det blir säkert någon bolltrygg mittback som ska in där bredvid Dank och så vidare. Och ett par mittfältare. Jag utgår liksom från att han kommer vilja spela Potter-fotboll.
Ja.
Och säkert lite fart på kanterna med tanke på att det var så han byggde Swansea nu med James och så vidare.
Jag tror att det kommer dock dröja ett tag, för det känns som att han är en tränare som verkligen vill analysera och se vad det faktiskt han har att tillgå innan han går ut och börjar spendera pengar. För jag tror inte han har jättemycket pengar att spendera heller. Så att det kan nog dröja in på liksom slutet av juli, augusti innan vi får se. Kan jag tänka mig nu, utan något belägg för det.
Arvid Johansson skriver: Isaks nya lagkamrat i Sociedad, Porto, vad har vi tankar?
På tal om kap. Alltså, Porto har ju varit en av Gironas absolut bästa spelare de senaste 2 säsongerna. Nu när de åkte ur, vilket de inte ska göra med den truppen egentligen, men det gick inte som det skulle gå helt enkelt, så har ju hans utköpsklausul sänktes ju då, så man får ju honom för, vad blir det, 10 miljoner euro, liksom 100 miljoner kronor. Och för den spelaren, med den liksom, på tal om poängfot också, kan göra assist, kan göra mål från sin kant, mångsidig, det är ett superkap för alltså Real Sociedad i det här läget. Och jag tror Isak borde vara glad att man får in en Porto, så att han har en riktigt bra lekkamrat där framåt.
Mm. Hörrni, vet du vad? Det var allt vi hann den här onsdagen.
Och framförallt blev vi utkastade. Jag såg att de stod och stampade där utanför.
Jag trodde du ägde den här studion.
Ja, det trodde jag också, men uppenbarligen inte.
Nej, ibland får man veta sin plats, va? Så är det bara. Hörrni, tack för att ni lyssnade, och vi ses på tisdag ju. Och vet ni vad som dessutom är lite speciellt? Det är avsnitt 150 det här.
Det här som vi hade nu?
Ja.
Och då blir vi utkastade liksom i förtid från studion.
Ja. Nej, inte bra. Men på tisdag blir vi inte utkastade någonstans. Då blir vi inkastade på trädgården. Klockan 17 öppnar vi dörrarna. Det finns käk att köpa där förstås. Vi ungefär 6 kommer programmet dra igång, och så håller vi på i 2 timmar, och sen klockan 8 öppnar själva trädgården som vanligt, så att då kan man gå in där om man vill det och hänga lite grann med oss.
Och då kan man alltså utmana dig i att gissa fotbollsålder.
Det kommer man kunna göra. Vi kommer börja med ett quiz där då,
så sagt.
Och, där finalen blir att utmana mig i åldrar.
Men jag menar, det var inget formbesked Syk levererade idag. Van Bissaka var 19 år, han var uppe på bollen.
Jag tror han
är
fel på skotten också egentligen, nu när jag tänker efter. Men det
att,
känns
att han är klar för Norwich.
Nej, inte det, men alltså hur gammal han var.
Aha, okay.
Ja, men jag tror att du lurar bara in folk här, så man kommer dit och sen bara sätter du någon.
Det är som en sån gammal poolhassel, att man låtsas vara dålig i början tills pengarna kommer upp och blir lite stora.
Ja, men precis, det är ju taktik där.
Ja, just det. Ja. Så kan det vara. Hörrni, vi ses på tisdag, det gör vi. Och sen så hörs vi framöver, ni som är övriga.